Här börjar Månegården, del 2 i serien Tonsvalorna av Merete Lian, översatt av Anna Rurfors, inläst av mig Julia Dvenius för förlaget Fioranello. Kapitel 1. Bergen, april 1897. Matilde kunde inte sova. Hon kunde helt enkelt inte glömma de allvarliga ansiktena i lusthuset. Mosten hade kastat en blick mot granhäcken och sett bestört ut när hon fått syn på henne. Efteråt hade de alla tre betett sig märkligt, nästan allt för vänligt, som om de spelade rollen som glada släktingar. Under hela tillställningen hade hon känt sig som en sömnvandrare. Kapten Bauer hade inte varit bland gästerna. Hon hade haft gott om tid att tänka på det morbröderna sagt innan de gick in i lusthuset. Det var tydligt att de trodde att hennes föräldrar hade omkommit, även om de inte visste det med säkerhet. Så snart det blev bekräftat skulle de förstås själva komma med det sorgliga beskedet. Tårarna rann ner från hennes kinder. Hon kunde inte längre hålla fast i hoppet. Allt hade börjat när mandolinen föll ner. Allt oftare hade hon känt sig säker på att Lovinda gått förlorad och att hennes föräldrar hade omkommit. Det var som om hon kände att de inte längre fanns i den här världen. Som om bandet som förenade dem och henne plötsligt hade klippts av. Och nu hade rädslan bekräftats av mötet i lusthuset. Hon hade inte sagt något till Lea och Louise. Det behövdes inte. Hon ville skona dem från ännu mer oro och sorg, ifall hennes föräldrar fortfarande levde. Hon torkade tårarna i nattlinnet. Hennes föräldrar hade lånat pengar för att köpa båten. Huset var belånat upp till skorstenen. Vad skulle hända nu? Lea hade sagt att deras morbröder inte tyckte om far. Och det de sagt utanför lusthuset bekräftade det. Vilken gård var det de hade talat om? Inte ens gården kunde han sköta, hade morbror Didrich sagt. Hon hade aldrig hört talas om någon gård, om de inte menade den plats där han var född och uppvuxen. Och hur kunde de påstå att far inte hade utfört ett hederligt arbete? Han tjänade visserligen sällan mycket, men han arbetade, både med att skriva och sälja sina visor, samt att arbeta som musiker. På en punkt måste hon ge sina morbröder rätt. Far var en drömmare, och mor hade trott på honom. Det var lätt att tro på far. Han spann drömmar med ord och musik. Och han övertygade andra om att drömmar var möjliga att uppnå. Inte bara drömmar. Tårarna ville inte sluta rinna. Morfar hade uppenbarligen försökt hindra äktenskapet mellan hennes föräldrar. Det var knappast förvånande. Han hade varit en av stadens rikaste män och säkert haft en helt annan svärson i tankarna. Men hennes morbröder överdrev säkert när de påstod att han dött av sorg över att mor fått sin vilja igenom. Det var bara ett sätt att uttrycka sig. De var arga för att far hade köpt båten och tagit med sig mor så långt bort. Sorgen slog till som en smärta i mellangärdet. Nu väntade hon inte bara på ett livstecken från sina föräldrar, utan också på ett fruktansvärt besked. Och vem skulle i så fall komma med det? Prästen eller morbror Jakob? Hon pressade händerna hårt mot bröstet. Hon födde 3 flickor på 3 år. Vad ska vi göra med dem? De orden sa allt. Morbror Jakob räknade med att hennes föräldrar var döda. Systrarna och hon hade blivit ett problem. En börda för mors släkt. Matilde och Louise gick tillsammans in mot stan, på väg till dagens arbete. Plötsligt stannade Louise. Mor och far måste ha råkat ut för en olycka, sa hon. Det är ingen tvekan längre. Orden blev hängande i luften. Nu var det sagt. Matilde vände sig mot sin syster och sökte ett svar. Det gjorde ont att höra henne säga det de båda tänkte. Vi måste be till Gud att de lever och att de hör av sig så snart de kan, fortsatte Louise. De gick långsamt vidare. Vi kan inte längre skylla på posten, sa Louise. Det har gått för lång tid. Vi borde ha hört från dem flera gånger efter Barcelona. Ja, Matildes röst var ansträngd. Vi vet att kapten Bauer träffade dem i Marseille. Där var de välbehållna och ivriga att fortsätta resan. Något måste ha hänt när de seglade vidare därifrån.